Podplay.
Knytnävsslag i bord och skällsord på latin ekar genom korridorerna. Året är 1741 och i timmar har lärda män i två läger bekämpat ett verbalt krig på Uppsala universitet. I ena lägret står kemisten Johan Valerius och försvarar sin avhandling. I det andra har vi botanikern Carl Linnaeus, eller som han senare kommer att kallas, Carl von Linné. Och vinsten för Valerius, om han överlever opponeringen, förklarar den hätska stämningen. Nämligen alla svenska akademikers våta dröm. En professur på Sveriges främsta universitet. I kemisten Valerius avhandling nämns Carl Linnaeus drygt 60 gånger och nästan alla kommentarer är grova kängor mot den kände botanikern. Och Carls elever som är på plats i salen, de är redo att försvara sin idol. Plötsligt börjar en professor skälla ut anhängare från båda sidorna. Valerius kan inte längre hålla tyst och börjar skrika han också. Livliga studenter och ivriga akademiker stampar i golven av frustration. Förolämpningar flyger till höger och vänster och scenen blir bara märkligare av att allt är på latin. Allt kommer till sin spets när en grupp av Carls studenter rusar upp mot podiet, tar tag i Valerius avhandling och river den i bitar. Och i takt med att resterna av hans uppsats singlar ner mot marken inser Valerius att kampen är förlorad. Det blir ingen professur i Uppsala den här gången. Och Carl Linnaeus, som inte ens behövt lyfta ett finger, kan behålla huvudet högt.
Du lyssnar på historien om Carl von Linné. Prästsonen från Småland, vars omättliga nyfikenhet, vetenskapliga sinne och okontrollerbara ego för evigt satte honom på kartan som Sveriges och världens blomsterkung. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Talets början är en karg period i stormaktstidens Sverige. Landets kung, Karl den XII, krigar på slagfälten ute i Europa. Och krigen har slagit ett enormt hål i statskassan. Som ett resultat blir det allt knaprare i de svenska stugorna. Och man har tur om man slipper svälta.
Sverige var ganska utarmat vid den här tiden. Och det kallades för knäktänkornas land. För det var så hemskt mycket många män som hade varit tvungna att dra iväg och slåss under kungen.
Det här är Thomas Blom, populärhistorisk författare som bland annat har skrivit en biografi om Carl von Linné med samma namn.
Småland hade ju genomkorsats av åtskilliga trupper och så vidare, så att det var en ganska hård tid.
Men en liten familj på den småländska landsbygden har klarat sig bättre än många andra. Nils Linnaeus är präst i den lilla församlingen i Stenbrohult, strax norr om Älmhult. Här bor han på en enkel gård med sin fru Kristina och deras barn. Men låt inte enkelheten lura dig. Platsen är som en oas. Runt om huset står allt i grönska.
En sak som skulle visa sig vara väldigt viktig, det var att Linnés far var oerhört trädgårdsintresserad. Han lärde sig mycket om växter och odlade flitigt. Och det där verkar ha smittat av sig på sonen. Det där ska vara så att när lille Carl var väldigt liten bebis så kunde man lägga honom i gräset och ge honom en blomma. Och så fick han vara i fred och titta på den och där låg han länge. Och så om han gnällde så var det bara att ge honom en ny blomma så var han tyst igen.
Lille Carl Linnaeus rusar ut i trädgården varje chans han får. Pojken förundras av det som finns runt omkring honom. Trädgårdens färger och dofter blir nästan överväldigande för honom. Carl är en person med stora, svallande känslor och de kan skifta snabbt. Men här i trädgården känner han sig mest storökt förundrad över det han ser. Och han vill komma närmare naturen, vill förstå den. För Karl är inte bara en känslomänniska. Precis som sin far drivs han också av en vilja att få struktur på saker. Inte minst den älskade trädgården. Men mamma Kristina tycker att det är slöseri med tid. Hon kommer från en lång rad präster. Och både hon och pappa Nils vill att sonen ska följa i släktens och pappans fotspår. Karl bär på en stark tro. Men han är mer intresserad av att studera de växter och djur som Gud har skapat än att spendera sitt liv i predikstolen. Med tiden lyckas pappa Nils få Kristina att se på intresset med en mildare blick. Han uppmanar henne att låta Karl leka i trädgården. För naturen bär på sin egen viktiga kunskap. Men också Nils vet att leken i trädgården inte kan vara för evigt. När Karl har fyllt 7 ändras hans liv drastiskt. När han rycks från den grönskande idyll där han växer upp. Lekarna i trädgården gick bra när han var en liten pojk. Men nu är det dags att ta sig i kragen och förbereda sig för framtiden. Karl ska bli präst. Och så är det med den saken.
Ja, så småningom så skulle han ju sättas i skola. Och till att börja med så fick han informatorer som inte var så trevliga. Han fick mycket stryk av dem, har han berättat. Och hamnade så småningom i Växjö trivialskola som var avsett för att utbilda präster. Och där fick han lära sig mycket latin. Det kan ju verka förskräckligt, men det var någonting som han skulle ha mycket stor nytta av så småningom.
Trots att skolan i Växjö bara ligger 5 mil från hemmet känns det väldigt långt bort från pappa Nils botaniklektioner. Lille Karl har därför svårt att fokusera på skolarbetet och det går inte särskilt bra för honom. Men 2 personer på skolan ser att det är något speciellt med pojken. Den ena är en lärare som själv är intresserad av botanik och den andra är skolans rektor som har en botanisk trädgård som han gärna visar för den ovanligt nyfikna pojken. De 2 männen häpnar när de förstår hur mycket han kan. Han pratar om växterna som någon som är mycket äldre än hans 7 år. Männen tar Karl under sina vingar och visar honom allt i den botaniska världen. Men trots sina beskyddare och inspiratörer har Karl det svårt i skolan, där han störs av de bullriga och stökiga klasskompisarna. Hans betyg blir bara sämre. Och hemma på gården blir föräldrarna besvikna. Det blir nog ingen präst av sonen trots allt. När han blir klar med skolan har Karl en ny utmaning. Han måste övertyga pappa att låta honom plugga medicin. Det är dyrt, tar lång tid och ska helst göras på universitetet utomlands. Men det är det enda sättet att få hänge sig åt sin passion. Botaniken är nämligen inte ett eget ämne vid universitetet vid den här tiden, utan en del av läkarstudierna. När Karl berättar om sin dröm blir pappan förvånad. Han vet ju att Karl älskar naturen, men har in i det sista trott att han är med på prästplanen. Med tårar i ögonen försäkrar han sin son att han inte ska behöva bli präst om han inte vill det. Men pappa Nils är så rädd att berätta för mamma Kristina om deras sons ändrade planer att han väntar ett helt år med att dela nyheten. När han väl gör det blir hans värsta rädslor verklighet. För Kristina blir så chockad att hon nästan får ett slaganfall. Som tröst lovar pappa Nils att den yngsta sonen Samuel ska hållas långt från trädgården. Kompromissen verkar falla i god jord. Och Carl Linnaeus, han kan ge sig av för att uppfylla sina drömmar. Året är 1727 när en 20 år gammal Karl kommer till Lund för att börja plugga.
Ja, han började i Lund och där är det så här, inte särskilt effektiv undervisning, men där träffar han ju faktiskt en av sina stora mentorer. Man kan ju faktiskt utan vidare säga att Linné måste ha varit en väldigt trevlig ung man som liksom kunde liksom få kontakt med äldre, erfarna karlar. För han träffar en efter en under hela sitt liv som liksom stöttar honom och hjälper honom vidare. Och nu när han kom till Lund då först så möter han ganska snart en man som hette Kilian Stobaeus. Och han visar honom hur man skapar ett herbarium, alltså en samling torkade växter och är med på olika utflykter och sådär. Så att det var en bra kontakt, men sen plötsligt så bestämmer sig Linné för att nej, jag ska nog läsa i Uppsala istället. Så han drar iväg dit utan att egentligen tala om det för stackars Kilian.
Ja, trots den nya mentorn så vantrivs Karl i Lund och bestämmer sig alltså för att söka sig vidare. 1728, bara ett år efter att han först kommit till Lund, rider han istället in i Uppsala. Han tycker visserligen inte att undervisningen är mycket bättre där, men stannar ändå på universitetet. Trots det går han aldrig på en enda föreläsning i botanik. Han är övertygad om att han själv vet bäst hur han ska få den kunskap han behöver. Men Karls självsäkra inre reflekteras inte nödvändigtvis utåt. Den unga studenten ser inte ut att vara mycket för världen. Med sin enkla bakgrund från den småländska gården har han slitna kläder. Och ibland har han inte ens råd att köpa böcker. Andra studenter flyttar till Uppsala med koffer fulla av kläder och prylar. Men Karl har bara med sig en handfull saker. Den viktigaste ägodelen är hans herbarium, samlingen av växter. Men Karl har ett tydligt mål. När han bara är 23 år gammal vet han vad han vill viga sitt liv åt. Han ska hitta ett helt nytt sätt att organisera naturen på.
Han sa senare att Gud har skapat allt, naturen, djuren, människorna, men detta är min uppgift, vetenskapsmannens uppgift, att sortera, katalogisera och bestämma för att se om det möjligen är så att Gud har en innersta avsikt med allting.
Den unge Karl bär alltså på övertygelsen att ett snudd på gudomligt uppdrag har landat på hans bord. Och han tänker utföra det på ett helt eget sätt.
Man hade ju redan från de gamla grekerna, som man brukar säga, Aristoteles försökte att kartlägga och undersöka lite grann hur saker och ting hängde ihop i naturen, och det förekom. Senare så hade man då kunnat sammanställa till exempel läkande örter och så vidare, men man hade liksom inte funderat på hur de här olika släkterna hängde ihop och hur de skulle kunna utvecklas. Det fanns liksom ingen övergripande teori när det gällde systematisering och katalogisering av växtriket, så att den bidrog Linné med. Det var han skapade den.
När han publicerar sina idéer som en okänd 24-åring så förbryllas forskarna i Uppsala över den unga mannens talang. För det här, det är bra grejer. Trots att han inte ens har en examen i botanik så får han börja föreläsa i ämnet. Det är ett steg på vägen till Karls dröm. Att bli en uppburen forskare med en professur vid universitetet. Och snart leder hans växande rykte till ett nytt uppdrag. Karl ska ut på äventyr. Den kungliga vetenskapssocieteten i Uppsala skickar Karl på en expedition genom Lappland. Uppdraget är lika enkelt som det är omfattande. Han ska kartlägga växtriket i de nordliga delarna av landet. Men han ska också studera hur samerna lever. Vetenskapssocieteten vill få reda på vad som döljer sig bland naturen och folket i norr. Och vad man kan få ut av att kolonisera de ännu ganska outforskade delarna av riket. Det blir ett stort uppdrag för den unga akademikern. Karl rider ut ur Uppsala den 12 maj 1732, dagen innan sin 25:e födelsedag. Han hoppas nog att resan, precis som gästföreläsningarna i Uppsala, ska bli ett steg i karriären som kan leda till den stora drömmen, en professur på universitetet. I packningen har han böcker om växter och djur, bläck och penna och ett mikroskop. Men han tar också med sig en värja och en handbössa. Man vet ju aldrig vad man kan springa in i uppe i Sveriges nordligaste vildmark. Det är en kall vårnatt 1732. Karl sitter på en hästrygg och den isande vinden piskar omkring honom i mörkret. En ugglas skrik ekar genom den täta barrskogen vars mörka grönska tycks dunklare än den nattsvarta himlen. Allt han ser är gnistorna från hästens hovar när de slår mot stenarna på stigen. Och nu jagas han av en storm som ställer till stora problem på hans resa. Karl är alldeles ensam på sin första stora expedition som just nu ser ut att misslyckas. Kanske har hans självsäkerhet lett till hybris. Kanske har ivrigheten att ta ett viktigt kliv i karriären lett till ett snedsteg. Men Karl ger inte upp och efter 2 månader når han sitt mål, Lappland. Han kommer till en hisnande vacker miljö där snötäckta fjäll tornar upp sig över oändliga gröna skogar. Karl beskriver det som en helt ny typ av plats som inte liknar något han stött på innan. Men han är beredd på ovissheten han möter. Han vet ju att Gud har gett honom ett uppdrag och han är fast besluten om att slutföra det.
Han hade aldrig varit norr om Uppsala förut och på sin väg så liksom ser han allt, antecknar allt. Han har en otrolig iakttagelseförmåga, inte bara för naturalier utan för hur människor har det och hur naturen ser ut. Allt möjligt tecknar han ner i sin dagbok.
På många sätt beundrar han den samiska kulturen möter. Där finns inga pengar, ingen avundsjuka, inga myndighetspersoner som kan styra och ställa. Men samtidigt är hans beskrivningar av samerna ibland överdrivna, rasistiska nidbilder. Under den här tiden är det samiska folket till stor del okänt för resten av den svenska befolkningen. Många ser visserligen på dem som människor, men av en annan art än svenskarna. Och nu börjar Karl försöka hitta ett system för att kartlägga skillnader. Inte bara bland växter, utan också mellan olika folk. Resan pågår i 6 månader. När Karl återvänder hem gör han det som en triumferande upptäcktsresande. Han har med sig souvenirer från samerna. Bland annat en trumma och flera klädesplagg som han gärna tar på sig. Dräkten består av en gråbrun kolt med en krage i de samiska färgerna gult, rött, blått och grönt. En matchande brun underdel och en gulaktig hetta. För en marknadsföringsmedvetne Carl Linnaeus blir dräkten som en gimmick. Han har ofta på sig den på tillställningar där han vill imponera med de främmande föremålen. Han blir lite av en it-boy i akademikerkretsar i Uppsala. Men Karl får ingen tjänst vid universitetet som han kanske hoppats. Hans forskning har ännu inte fått ett speciellt stort genomslag. Och tekniskt sett har han inte ens en examen. Det blir svårare att nå framgång än den självsäkra mannen först trott. Dessutom börjar pengarna ta slut. Som tur är lyckas han på grund av sitt växande kändisskap dra på sig lite jobb här och där. Han får leda större expeditioner och reser runt i Sverige med handplockade studenter till hjälp. Karl börjar knyta allt fler värdefulla kontakter. 1733, när han är 26 år gammal, bjuder en kompis med honom på en resa till Falun. Där möter han Johan Brovallius, en akademiker som är ung och ambitiös, precis som Karl. Och de två männen blir snabbt goda vänner. Genom sina nya bekantskaper lyckas Karl också fixa ett nytt jobb när han introduceras för landshövdingen i Dalarna. Han ber Karl att resa genom landskapet för att kartlägga dess naturresurser. Karl nappar direkt. Han blir emellertid inte speciellt imponerad av floran, men som tur är finns det underhållning som imponerar desto mer. Vännen Johan tillhör en exklusiv krets som ofta har vilda fester. Karl beskriver hur Dalarnas sirener och nöjen får honom att glömma studier och bekymmer. En av dessa sirener kommer i form av en ung, rik kvinna. Karl är 27 år gammal när han träffar Sara Lisa Moraeus i januari 1735. Hon är bara 18 år och dotter till stans mest förmögne läkare. Den unga kvinnan är blek, rosig om kinderna och syns ofta i dyra klänningar och peruker. Hon är ett självklart inslag i Faluns uteliv och har redan många beundrare. När Karl ser henne vet han direkt att hon måste bli hans fru. Redan andra dagen de träffas drar han till med sitt bästa partytrick och dyker upp i Lapplandsdräkten. Den lite udda blomsternörden med en dos storhetsvansinne står nu framför en ung, populär societetsdam i kläder hon aldrig sett förut. Men det verkar gå hem. För efter det börjar de ses allt oftare. Karl för noga protokoll över mötena med Sara Lisa. Vid den 20:e träffen skriver han till hennes pappa. Och två dejter senare överlämnar Karl en ring. Då har det unga paret bara känt varandra i en månad.
Hennes pappa var väl lite fundersam. Kan man verkligen tänka sig att den här unge mannen som liksom knappt har något yrke, student, ska han hålla på att gifta sig med min dotter? Men till slut så gav han med sig, för att Linné lovade att jag ska faktiskt bli läkare. Och det kan ju duga kanske. Men de var tvungna att vänta, för han måste ju kunna försörja sin fru först.
Trots att han är nyförlovad så måste Karl alltså ge sig iväg igen. Den här gången till Nederländerna för att ta sin doktorsexamen en gång för alla. Där går det fortast och är billigast att doktorera. Och klockan tickar. Karl får 3 år på sig innan den förmögne läkarpappan lovar bort sin dotter till någon annan. För Karl blir det inte ett svårt beslut. I Uppsala är han omtalad. Men professuren han längtar efter är väldigt långt borta. Karl har fortfarande ont om pengar och har inte råd att publicera sina manus. Allt han har är sina idéer. Men i Nederländerna, där kan man trycka sina manus billigt. Och Karl vill såklart sprida sin forskning. Han har ett visst rykte i svenska akademikerkretsar, men på kontinenten är han helt okänd. Om han ska åstadkomma botaniska stordåd så måste hela Europa få ta del av hans forskning. Han tar med sig trumman och dräkten från Lappland. Hittills har de fungerat som en effektiv PR-strategi. Och han förväntar sig inte att Nederländerna kommer vara annorlunda. Det är juni 1735 när Karl kommer till universitetsstaden Hartvik. Här kan man på kortast möjliga tid ta sin doktorsexamen. Ett livsknep som flera andra svenska forskare har nyttjat. Det är också billigt att bli doktor här. Och visst tar Karl sin examen. Faktiskt tar det bara en vecka. Avhandlingen skrev han redan i Sverige. Så när han kommer fram till Hartvik är han redo att disputera i medicin. 28 år gammal blir han färdigutbildad läkare. Vid det här laget har han slut på pengar igen. Så det klokaste vore egentligen att resa hemåt. Men Karl har nästan 3 år kvar till kyrkklockorna ska ringa. Och hans packning är full av manuskript att dela med världen. Man känner inte att han har så bråttom hem. Så därför reser han vidare. I en elegant sal i staden Leiden sitter en grupp män i välskräddade dräkter och bleka peruker. Rummet är utsmyckat med mörka trädetaljer och väggarna är täckta från golv till tak med hyllor fullpackade med böcker. Männen i rummet är några av världens främsta botaniker som samlats för att diskutera de senaste rönen. Men så här i upplysningens tid så hamnar botaniken ofta i skymundan bakom annan, populärare forskning. Nu väntar gruppen på en ung man som kanske kan förändra det. En fattig student som har skrivit till dem och lovordat sig själv och sina teorier, övertygad om att han kommer åstadkomma stordåd. Som vanligt har Karls känsla för marknadsföring gjort att han ligger steget före. Men nu har han kanske tagit sig vatten över huvudet. Om han får botanikernas hjälp, då kanske han kan nå den berömmelse och framgång som han drömmer om. Men det finns ingen garanti att de håller med honom. De framstående forskarna kan lika gärna be honom att vända på klacken och åka tillbaka till den småländska by han kom ifrån. Men Karl verkar inte rädd när han väl dundrar in i den dammiga salen och börjar berätta om det banbrytande system han har skapat. Ett system som kommer att förändra världen. Och Karl får mycket riktigt reaktionen han önskat sig. Männen i rummet hör direkt: det här är sprängstoff och det måste publiceras.
Systema Natura betraktas ju som ett av Linnés viktigaste verk, och där vill han helt enkelt visa hur är Guds skapelse ordnad och vilken avsikt har han med att ordna det på just det viset. Och vilken nytta kan människan ha av hur Guds skapelse är ordnad, och vem ska ta reda på det? Jo, det ska Linné göra.
Mästerverket Systema Natura kommer att publiceras i 12 upplagor. I boken delar Karl in naturen i 3 delar. Djurriket, växtriket och mineralriket. Växterna delas in i 24 klasser som kan bestämmas av blommornas ståndare. Pistillerna däremot bestämmer hur växten sedan ordnas i sin klass. Det blir botanikens mest utförliga organisationssystem. Djuren delas in i fåglar, däggdjur och insekter. Karl har till och med ett avsnitt för djur som inte finns på riktigt. Fågel Fenix måste också få en sida i boken, om så bara för att informera om att den är påhitt. Boken Systema Natura slår ner som en bomb med sina banbrytande teorier. Men alla är inte helt imponerade. Idéerna går emot tidens vedertagna sanningar och gör att andra vetenskapsmäns forskning blir helt värdelös över en natt. Dessutom chockas många av Karls sexualsystem, där han jämför växternas befruktning med det som händer mellan människor bakom stängda sovrumsdörrar.
Och sen, lustigt nog, så kallar han ståndarna för män och pistillerna för kvinnor. Och det där vållar en del höjda ögonbryn. Han kan till exempel skriva 20 män och en kvinna i en brudkammare. Och somliga reagerar väl ganska häftigt på att säga: vilket snusk, så där håller vi inte växter på heller. Men, och vi vet inte varför han väljer den terminologin, men på något vis så passar det honom.
De höjda ögonbrynen sätter dock inte allt för stora käppar i Karls hjul. Den unga botaniken verkar fortfarande besitta förmågan att skärma olika typer av mentorer och mecenater. Och snart träffar han en man som ska spela en betydande roll i hans karriär. nederländaren George Clifford. Han är jurist, bankir och dessutom direktör för det ostindiska kompaniet. George bidrar med något som Carl alltid är i behov av. Pengar. Carl anställs som Georges privata läkare. Men eftersom den förmögne mannen är ovanligt frisk så har inte Carl så mycket att jobba med på Georges gods. Vilket lämnar gott om tid till Carls forskning. Men jobba är inte allt han ägnar sig åt. Carl skriver också brev för att hålla kontakten med sina vänner hemma i Sverige. Han skriver till vännen Johan i Falun som har tagit sikte på en professur. Carl skickar självklart en rekommendation. Han verkar desto sämre på att skriva till sin trolovade och är mer fokuserad på sin forskning än på sin framtida fru. Men Sara-Lisa verkar inte direkt lida av sin fästmans frånvaro. Hennes exklusiva klick i Faluns rikaste kretsar fortsätter att festa och flirta. Och det verkar som att någon annan än hennes fästman har fått upp ögonen för henne. Samma man han precis har rekommenderat för en professur. Men Carl är lyckligt ovetande på det nederländska godset, djupt försjunken i sitt arbete. Och för en botaniker är det en drömplats att arbeta på. Det finns ett översvallande bibliotek, en vidsträckt park och en alldeles egen zoologisk trädgård full av exotiska växter och livsfarliga djur. I sin samling har George tigrar, apor, papegojor, hjortar från Indien och vildsvin från Sydamerika och Afrika. Allt en botaniknörd från Småland kan önska. Värre kan man ha det. Med drygt 6 månader kvar till deadline för bröllopet återvänder Carl. Inte till Sverige, utan till Leiden, där han nu tas emot som en rockstjärna. Den unga mannen som kom hit som en utfattig student har blivit krönt som blomsterkung tack vare sina berömda verk. Senare kommer Carl beskriva sig själv som en av världens 8 kändaste personer. Eventuellt en överdrift, men alla som bryr sig om vetenskap kan nu hans namn. Trots att tiden börjar rinna ut hinner Carl till och med en resa till Paris innan han återvänder till Sverige. Men nu blir Carl också varse om att han inte är den enda som vill åt Sara-Lisa. Hemma i Dalarna fortsätter Sara-Lisa att leva sitt liv i flärd i väntan på sin fästman. Det kan vara så att hon fått ett brev från Carl då och då, men samtidigt börjar hon få post från en annan man, Carls nära vän Johan. Mannen som Carl hjälpte bli professor är nu ute efter hans fästmö. Och han är nära att lyckas. Men falskheten, som Carl kallar den, avslöjas i sista sekund. Vi vet inte exakt hur det går till, men någon informerar honom om sveket. Carl tror att vännen försöker få honom att stanna långt utanför Sveriges gränser så att han kan ta över förlovningen. När Carl återvände till Sverige har det gått nästan 4 år sedan han begav sig till Nederländerna. Men vännens kupp misslyckas. Trots sina livliga år ifrån Carl väntar Sara-Lisa faktiskt fortfarande på sin trolovade. Och hennes pappa, som varit så hård med sin 3-åriga tidsgräns, verkar ändå rätt medgörlig. Det är inte så dumt att gifta bort sin dotter till en av Sveriges mest lovande vetenskapsmän. 1739 står bröllopet i Svedens gård i Dalarna. En klassisk falröd byggnad med vita fönster och rödmålade staket. Trots den långa förlovningen känner Carl knappt sin brud. De hade ju bara sett sig en månad innan han gav sig iväg till kontinenten. Men det gör nog inte så mycket. Kärlek är inte hans främsta motiv. Han är ute efter pengarna. Det beskriver han själv när han påpekar att han först och främst vill åt den anständiga hemgiften. Men det är inte bara pengarna han vill åt. Han vill också ha en vacker kvinna med ett lättböjt sinnelag. Alltså en fru som gör som han säger. Carl kan beskriva naturen enligt romantikens alla regler. Men när det kommer till relationer är han mycket mer saklig. Efter bröllopet reser Carl till Stockholm och lämnar återigen Sara-Lisa hemma i Falun. Det verkar också som att Carl förlåter sin vän Johan. Senare i livet rycker de ut till varandras försvar i olika akademiska strider. Är man utvald av Gud behöver man kanske inte vara långsint. Carl är bara 31 år gammal när han anländer i huvudstaden med ett rykande färskt rykte som geniförklarad botaniker. Nu ska han etablera sig som läkare och äntligen börja tjäna pengar.
Och till början med så går det ganska trögt, men han har faktiskt lärt sig utomlands en kur mot syfilis som var en oerhört spridd sjukdom på den tiden, särskilt bland yngre, mer välbeställda män som hade råd att gå till prostituerade ungefär. Och de träffar han på Stockholms krogar och kaféhus och lär sig snabbt vilka som behöver hans hjälp och hittar på en kur som han med renvin och kvicksilver, sassafras och sarsaparil, diverse kryddor som han rör ihop. Och märkligt nog så tycker folk att det där fungerar. Det gör ju inte det egentligen, det vet vi eftersom det handlar om en bakterieinfektion som man inte gör något åt på det sättet utan antibiotika. Det fanns liksom inte. Men det funkar så pass bra så att han ändå får ett rykte om sig att vara en intressant läkare och får ganska mycket patienter och börjar tjäna pengar.
Men syfiliskurer är inte allt Carl uträttar i huvudstaden. Han är också med och grundar Vetenskapsakademin och blir en stående gäst i Stockholms finaste rum. Men som känt har Carl ett annat mål. Det han haft sedan sin ungdom. Han vill ha sin professur i Uppsala. Men vägen dit är fortfarande inte så rak. Även om han är en kändisforskare. När det utlyses en ny professortjänst är Carl inte den enda som söker. Tvärtom kommer han få kämpa hårt. Carl har flera rivaler och en av dem är redo att ta strid. Johan Gottschalk Valerius är en betydande kemist och han är del av den unga elit som består av Uppsalas främsta forskare. Carl är alltså inte den enda berömda vetenskapsmannen på campus och Valerius är en värdig utmanare. Men han måste försvara sin avhandling för att vinna professuren. Det finns bara ett litet problem. Valerius nämner Carl drygt 60 gånger i sin avhandling. Och nästan alla kommentarer är grova kängor mot den kända botaniken. Carl är inte ens på plats. Men det är många andra som är redo att ta hans parti. Därför förväntar sig publiken av livliga studenter och upprörda akademiker en spännande uppvisning. När den första opponenten pratar på i en dryg timme blir de otåliga och börjar stampa mot golvet i frustration. När en professor, den andra opponenten, tar vid blir stämningen ännu sämre. Han börjar skälla ut både den första opponenten och Valerius. Det blir kaos i mötet mellan de lärda och till slut stämmer Valerius själv in och börjar skrika och stampa i marken. Det blir en vild kamp för männen som vanligtvis bara strider i tryck. Den opponerande professorn tar plötsligt strid för Carl och citerar högljutt omdömena från världsledande vetenskapsmän, alltså de som Carl själv publicerat anonymt. Då tystnar studenterna. Men när den tredje opponenten plötsligt vägrar opponera med förklaringen att han är Carls kompis, Då bryter kaoset ut igen. Folk börjar ropa förolämpningar till höger och vänster. Allt där, förstås, på latin. Till slut rusar en grupp studenter mot podiet, där de tar tag i Valerius avhandling och river den i bitar. När pappersbitarna singlar mot marken är kampen förlorad. Karl har inte behövt lyfta ett finger. Han är inte ens där. Men han har kämpat hela sitt liv för att nå den här punkten. Han behöver inte stå och slänga ur sig latinska förolämpningar i en lärosal. Hans forskning och hans kollegor talar för honom. Och nu har han äntligen händerna på sin heliga gral. Karl är bara 34 år gammal när han blir professor i medicin vid Uppsala universitet. Han får också lära ut sin älskade botanik och bli chef över hela den akademiska trädgården. Karl har allt han drömt om. Det verkar som om den gud som Karl alltid trott så starkt på fortfarande håller honom om ryggen. Han ser sig som Herrens främsta tjänare. Som en utvald som nästan står närmare Gud än någon annan. Han har en tjänst på universitetet där han får lära ut det som intresserar honom. Han är ett dragplåster för studenterna med sin ovanliga undervisningsstil. Han är livlig och föreläser ofta med humoristiska inslag. Han har en älskad fru och 1741 får paret sin första son som döps efter sin far och blir Carl Linnaeus den yngre. Samtidigt får Carl i uppdrag av riksdagen att åka på expedition till Gotland och Öland för att kartlägga öarnas flora och fauna. Det är ett stort uppdrag och han har med sig flera välvalda studenter, hans lärjungar. De blir en viktig del i hans arbete och under åren skickas de ut i världen för att bistå i hans forskning på sina alldeles egna äventyr. Men det är en historia för ett annat avsnitt. Karl fortsätter att producera stora mängder text. Ett av hans största verk är Species Plantarum. I boken antecknar han alla växter han känner till, ordnade efter hans system, där varje art har ett latinskt namn. Systemet blir senare standard i hela världen. Kändiskapet bara växer. Karl blir adlad och får namnet von Linné. Och han blir rikare för var dag som går. Han är nu på den absoluta toppen av sin karriär. Men vad gör den man som uppfyllt alla sina drömmar? Karl skriver själv att när trädet är som högst måste det falla. Och det faller snabbare än han kanske trott. Naturvetenskapen som varit så spännande, så världsledande, blir snabbt omodern när intresset för kulturen tar över. I de fina salongerna och vid hovet är man inte längre lika imponerad av Karls samiska folkdräkt. Man vill gå på opera, teater och läsa den senaste litteraturen istället. I konstens tid blir de tidigare hyllade vetenskapsmännen snarare ett skämt i adelns korridorer. Karl blir nedslagen, deprimerad och får gikt. Mannen som anser sig vara Guds utvalda tjänare ser nu på världen med en allt mörkare blick. Han försöker bota sin gikt genom att äta litervis med smultron, vilket kanske går så där. Han vänder sig, som så många gånger förr, till Gud och till pennan. Han läser Bibeln och skriver på sitt senaste verk på lösa pappersark. Och det skiljer sig rejält från hans tidigare texter. Nemesis Divina, den gudomliga vedergällningen, kallar han det. I boken finns spöken runt varje hörn. Döden kommer närmare och till och med djävulen lurar på honom. Karl blir häcklande, bitter och hämndlysten i orden. Han förblir övertygad om att Gud har valt ut honom. Att han har sett mer av den värld som Gud har skapat än någon annan människa förut. Men den tron som tidigare drev honom till stordåd driver honom nu djupare ner i mörkret. Mannen som så länge var det unga geniet, åldras i en rasande fart. I 50-årsåldern kan han inte längre lyfta fötterna när han går, så han får hasa sig fram.
Ja, han blir helt enkelt sjuk. Han får vad som på den tiden heter slaganfall, som är väl stroke helt enkelt, och den ena efter den andra. När han hade ju under senare delen av sitt liv, så hade han ju en väldig massa studenter, tusentals studenter. Och han försökte plocka ut de bästa, de som var mest lämpade att fortsätta hans värv. Och de här kallade han för sina apostlar, nästan mer efter biblisk mening, som han skickade ut dem i världen för att de skulle fortsätta att kartlägga den och komma hem med sina fynd till honom. Så att sammanlagt ungefär 20 unga män reste över i stort sett hela jordklotet för hans räkning. Och hälften av dem dog i olika tropiska sjukdomar. Det var ju svåra och farliga resor. Men somliga av dem kom hem med väldigt spännande fynd. Men någonstans så tror jag att också det kan ha försvårat hans liv, när han insåg att så här många människor har gått åt för att jag har velat tillfredsställa min nyfikenhet på naturen. Så det kan ha också varit ganska tungt för honom att bära till slut.
Efter sina många slaganfall kan Carl knappt gå, tala eller skriva ordentligt. Men han har fortfarande en plats som är hans paradis. När benen inte längre håller så bärs han ut till trädgården, där han sitter i timmar och tittar på blommor, träd, insekter och fåglar. Det vackra gröna under som alltid varit hans tillflyktsort, hans livsverk, hans räddning. Han har själv gett namn åt allt han ser, men nu har han svårt att minnas dem. Det är en kall vinterdag 1778. Fönsterluckorna är stängda mot den sovande naturen utanför. Carl är 70 år gammal när han somnar in för sin sista vila. Mannen som levde sitt liv i frodande grönska, som kategoriserade naturen, dör i ett mörkt rum, gömd från den värld han ville sortera åt Gud. Sonen Carl, som redan bär faderns namn, tar nu också över hans arbete. 22-åringen beskrivs som en ung man med dyra, välsydda kläder och en stroppig uppsyn. Han springer hellre efter unga kvinnor än att fokusera på sina studier. När pappan dör har han inte ens en examen, men får snabbt doktorera i medicin för att kunna ta över stafettpinnen och bära faderns blytunga arv. En roll som tycks omöjlig att axla. Han gifter sig aldrig och får inga barn. Han är bara 42 år gammal när han blir sjuk och dör. Och eftersom han är deras enda son, så dör också det adliga namnet von Linné med honom. Men Carl von Linnés vetenskapliga gärning lever kvar. Han byggde det system som organiserade naturens kaos och la grunden för all framtida botanisk forskning. Hans hungriga blick för systematik gjorde honom berömd världen över och formade sättet vi ser på naturen idag. Hans storslagna självförtroende och unika intellekt gjorde honom berömd i sekel och tog honom hela vägen till 100-lappen. Du har lyssnat på historien om Carl von Linné med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna är lästa av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Karin Sofia Johansson och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av